Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till avsnitt 12 av Brottsofferpodden med mig, Joakim Lindén och David Johansson. Innan vi börjar med detta avsnittet vill vi be er att gå in på vår Patreon-sida patreon.com/brottsofferpodden för att bli stödmedlem och hjälpa vårt arbete med podden framåt. För oss skulle det innebära att 2020 skulle bli ett år då vi skulle kunna göra mer för er lyssnare och släppa fler avsnitt oftare. I detta avsnittet träffar jag Jimmy som under ett flertal timmar har upplevt misshandel, hot och tortyr. Ni kommer att uppleva genom Jimmys berättelse hur det är när någon man trodde var ens vän blir någon som kan utsätta dig för något fruktansvärt. Vi får ta del av Jimmys berättelse när han berättar om denna händelse och hur han idag lever. Då kör vi igång med avsnitt 12. Tjena Jimmy!
Tjena, tjena!
Välkommen till den här podcasten Brottsofferpodden.
Tack.
Jag är väldigt glad att ha dig med här idag. Jag har väl haft med dig väldigt länge. Du är en väldigt nära vän och du har varit med i det här projektet från första början. Mm. Jag har alltid varit vid sidan om och jag har bollat mycket tankar med dig och som sagt, du är typ en del av projektet. Och vi ska gå tillbaka och prata lite om en olycka som hände för något år sedan. Ett par år sedan blir det nu kanske.
Och 2,5 år sedan ungefär.
2,5 år sedan. Och sen så och prata lite hur det är kring det idag. Men jag tänkte att du kan börja berätta lite ungefär hur det såg ut strax innan den här händelsen.
Det var en alltså ganska mörk period i livet då ändå, så där, där motorn inte var kärlek direkt. Så där, utan,
vad menar du med mörk?
Nej, men jag vet inte exakt när det var, men jag hade för en tid innan där så här, tagit återfall och var inte så dagligen påverkad av saker. Liksom, men mitt sätt att vara som människa, liksom driven av själviskhet och ja, jag såg nästan bara till mitt egna liksom, jag höll på med lite olika business och sånt och utåt sett så såg det väl hyfsat bra ut, men jag mådde inte speciellt bra, rörde mig inte i bra kretsar, var omgiven av mycket destruktiva människor sådär. Och samtidigt så höll jag på att knarka då och då och söp ganska mycket liksom.
Varför göra, för alla som inte vet det redan, så lever jag nykter genom ett 12-stegsprogram och det var så jag lärde känna Jim här, det var så vi fick kontakten för cirka 5 år sedan. Och sen har våra vägar vandrats där, ja, längst de här åren då. Mm. Yes, yes. Ja, fortsätt.
Ja, men det var väl så det såg ut så där. Jag hängde en hel del i krogmiljöer i Norrköping då och jag hade egentligen bara, jag tror att, jo det var så här, jag åkte hem och skulle fira jul hemma hos min familj i Norrköping då. Och jag tror, jo, jag bodde i Stockholm då och så skulle jag egentligen bara fira jul. Och sen är under den här tiden i Norrköping under mellandagarna så såg jag någon annons om att det var så här, de sökte till något nytt projekt och inom finans och så här, och då så kontaktade jag dem. Sen så träffade jag dem i mellandagarna och så kom vi fram till att vi borde göra någonting tillsammans här. Så gjorde vi det. Men det de inte visste var att jag mådde verkligen inte bra så här. Och det har nästan varit, vad ska man säga, genomgående som en röd tråd så här, att när jag mår som sämst så presterar jag som bäst. Så här, då har det varit viktigt med mycket prestation och så. Och det var en sån tid där det utåt sett såg bra ut. Liksom. Nej, men och sen så, det var liksom så det såg ut och så knarkade jag en del titt som tätt och sen var jag ute och söp mycket. Så här, och
ja, vad hände då strax in på det?
Ja, men jag har ju levt väldigt så här, både i kriminalitet och missbruk i Norrköping tidigare. Och det var en person som jag hade gjort ganska mycket skit med. Så här, vi hade levt på den sidan av livet liksom. Han hade jag inte pratat med på väldigt länge och sen träffade jag honom ute på krogen så här. Så snackade vi bara lite med varann och sådär. Ja. Han och jag, vi var väldigt nära vänner då, innan jag försökte börja vända mitt liv liksom. Så sa vi bara att det var kul att ses och vi borde ses någon mer gång och sådär. Och sen hade vi lite kontakt på Messenger liksom. Jag har varit kvar i Norrköping eftersom att jag fick kontakt med de här. Det var så jag stannade där. Så hade jag lite kontakt med honom på Messenger och träffade honom någon gång igen ute på krogen så här. Och ja, bara sporadiskt så här, så började vi prata lite liksom så. Och sen successivt lite mindre och mindre, eller mer och mer så började vi umgås så här lite grann liksom. Och jag känner ju hans familj och han har ju flera bröder som jag också är vän med och sådär. Så jag sa att det skulle vara kul att träffa dem med liksom, det var länge sedan och sådär. Han sa att de inte mådde så bra så det skulle inte, var inte så stor idé typ och så. Men jag sa att det hade varit kul liksom. Ja, och sen så sågs vi några dagar senare eller någon vecka senare liksom.
Okej. Vad hände då?
Ja, nej men...
Under den här tiden så är du påverkad som det mesta med olika sinnesförändrande substanser, eller?
Mm.
Och du mår inte speciellt bra?
Nej, jag mår inte så bra så här. Men även om jag inte är konstant påverkad någon substans, alltså mina beteenden är ju väldigt så här... Jag blir ganska sjuk alltså, så här, när jag är inne i det där modet. Även om jag inte är påverkad hela tiden så blir jag... Tänker jag på ett helt annorlunda sätt liksom.
Vad menar du med sjuk och tänker på ett annorlunda sätt? Blir du mer egoistisk och vill ha mer eller vad tänker du på?
Jag vill synas, jag vill höras, jag vill vara bäst, jag vill vara först och jag vill vara störst. Okay. Alltså sådär. Och sen så spelar det inte så stor roll hur jag tar mig dit utan enda målen helga medlen typ.
Yes. Men bestämde du någon träff som ska bli av eller?
Ja. Först så gjorde vi det och så umgicks vi lite och sen... Så kom vi in på, vi höll på att prata om lite så här drogaffärer och såna där grejer. Det finns väldigt mycket så här nätdroger i Norrköping så här, och jag höll på med det en del och det var där vi pratade om liksom. Och då så det var där det började egentligen, vi pratade om drogaffärer så här. Och så visste jag liksom någon som kunde ordna en viss grej och så där, och det var så som vi pratade liksom, det var där så det handlade om sen. Och sen så träffades vi en dag, vi var ute och käkade och allting var bra. Jag var hemma hos deras familj innan liksom, så här, jag känner deras syra och morsa och så här. Och sen var vi ute och käkade bara, så frågade de så här, men kan du lösa den här grejen? Så här. Då sa jag, men det tror jag att jag kan, så här. Jag kan prova och ringa. Och så ringde jag, så fick jag inget svar. Så sa jag, men kan du åka hem till honom och bara kolla? Så här. Ja. Så gjorde jag det. Men jag hade redan där en liten dålig magkänsla, så det kändes inte helt... Helt hundra, för det var så här konstig stämning. De var ju påverkade av ganska mycket saker och så. Så jag fick en så dålig magkänsla. Så jag och den ena bron åkte iväg då. Och så åkte vi hem till den här personen och ringde på. Han hade ingenting. Och vi skulle åka tillbaka då. Så kände jag så här, det här känns inte bra liksom. Och så sa jag till han som följde med mig då att det är lugnt eller? Liksom, det är lugnt att, ja, att det inte fanns något. Han bara, ja, det är inga konstigheter så här. Så sa han liksom, jag lovar, jag så här, du har mitt ord på att inget konstigt kommer hända och sådär liksom.
Vad tänker du då när han säger de orden?
Ja men jag kände ju redan så här, att det var något skumt när vi lämnade de andra två då. Det är ju tre bröder alltså. Två av dem gick åt ett håll och vi skulle kolla det här. Så jag kände ju att en av dem var så här på skumt humör, så här, lite smått passivt aggressiv liksom. Men sen så, nej men jag kände då så vart så här, okej, varför skulle det vara något konstigt? Jag har inte med... Alltså det är inte jag som har någonting så här. Så jag kände, vad ska liksom... Men sen så när vi ska möta upp och säga att det inte fanns någonting, då är de uppe i en lägenhet och det är en lägenhet som jag aldrig har varit. Och sen går jag in i den lägenheten.
Känner du någon konstigt också, eller hade tankarna släppt då att det var något konstigt som skulle kunna hända?
Ja, det blev ännu konstigare. Alltså för att den här lägenheten hade en... Innanför den vanliga dörren så var den fastsvetsad gallergrind i en vanlig alltså i en vanlig lägenhet liksom. Och där kändes ju ganska... knepigt i den situationen att när jag kliver in i en vanlig lägenhet som jag aldrig har varit i, så är det en gallergrind som jag ska igenom först som låses bakom mig när jag går in. Och det är en äldre tant som bor där liksom.
Känner du lugnare då när du såg en äldre tant eller ledde det på allt?
Nej, för när jag kom in så det var ju riktigt rörigt i den här lägenheten. Det var ju extremt stökigt och skitigt och sådär, så att jag kände att det här kommer nog inte bli bra, kände jag, helt enkelt. Där, ja. Och det första frågan jag fick så var ju det, ja men vart är grejerna då liksom? Eller hur gick det? Så här. Och då sa jag, nej man hade ingenting. Och då märkte jag direkt på stämningen att ja, det här kommer inte sluta bra. Alltså. Nej men så jag gick in och sen så sa de att ja nej men okej du får lösa det här. Jag sa, men jag kan inte lösa det här liksom. Och då gick det ganska fort. Alltså det, ganska fort så fick jag första smällen i lägenheten liksom. Och då förstod jag, okej.
Du kände att nu är det jobbigt?
Ja, det här kommer bli stressigt liksom. Det här kommer bli jobbigt.
Säger de någonting samtidigt om de ger den där smällen? Förklarar de varför de ger den?
Ja, så här var det. De sa att du får ringa och kolla nytt. Och sa, för jag hade ingen mobil med mig. Den var hemma hos mig. Så här. Och då så sa mamma, här har du en annan mobil. Så här. Du får köpa den här mobilen av henne för 4 500. Så jag, men jag vill inte ha en ny telefon liksom. Och då sa han, jo men du får köpa den här. Okej, nej, ja så här. Och då så fick de först, de hade mycket hjärnspöken liksom. Att wifi gick ju på, eller så här, ja. Och då så trodde de, då kollade de på telefonen och så såg de så här att de trodde att jag kunde signalera till polisen att jag var där, sa de. Alltså så det, jag fick en smäll sen förklarande att så här, ja, du ska inte kunna berätta för polisen att du är här nu liksom. Och då förstod jag, okej, det här är en situation som kommer bli riktigt jobbig alltså.
Var de typ i någon psykostämning eller någonting? För sig sådana här grejer?
Ja, de hade ju rökt ganska mycket så här internetdroger. Och de gjorde ju det under hela tiden också. Så, men sen, det började så. Och så sa de att jag skulle fixa det där liksom. Men sen så övergick det ganska fort. Det kanske bara handlade om de där drogerna i 5 minuter. Sen så började det handla om att de tyckte att jag ljög om saker. Och därför så började de säga, så började de bötfälla mig istället liksom.
Vad menas med bötfällning?
Nej, de skulle ha pengar av mig för att jag sa saker som inte var sant. Som jag inte ens hade sagt liksom.
Så det var bara en illusion av dem. De var helt ja, påverkade av
konstiga riktigt grejer. Knepig situation sådär. Nej, men och sen så
vad tänker du på när du hör alla de här grejerna? Som du uppenbarligen är en stor lögn. Och de bötfäller dig och de hittar på massa saker. Vad får du för känsla där och då liksom? För det är inte som att hitta på grejer. Vad kan du göra liksom?
Alltså min enda tanke var ju typ så här att okej. Den där gallergrinden måste öppnas på något sätt. Och jag ska bara säga så mycket som de vill höra så att det blir lugnt så att jag kommer härifrån på något sätt. Det var min första tanke. Att lugna ner det på det sätt. För han som jag åkte dit med också, som sa att det inte skulle hända något, han sa ju direkt när det började bli våldsamt att så här, ja, men så här ska det inte gå till och jag har gett mitt ord på att ingenting ska hända och bla bla. Så började de liksom mer eller mindre tjafsa och så här.
Han kändes på din sida? Eller han var på, kanske på din sida?
Ja, det är väldigt, väldigt konstig situation alltså. För att jag vet inte om han var det eller om det var liksom ett spel för galleriet liksom. Men jag fick ju nog, ja, men det kommer vi till sen. Men ja, och då i alla fall så tog en av dem fram en kniv först. Det var också ganska fort. Och så höll de fast min arm då. Och sen så skar de som en brödkniv i armen så här.
Vad får du för tanken när du ser kniven?
Alltså först trodde jag att de bara skulle hota liksom så här. Att de inte skulle använda den så här. Jag hade ju inte förstått hur allvarligt det skulle bli sen. Utan jag tänkte att okej, de kanske bara försöker hota och skrämma och slå lite grann och sen så här. Men ja, jag kunde inte riktigt föreställa mig hur illa det skulle bli liksom.
Hur känns det sen när du får knivskurningen?
Alltså det är ganska mycket panik. Jag har ju aldrig blivit knivskuren på det sättet innan liksom. Och det är så stort alltså. Det har varit ju så stort liksom. Det första, jag fick ju sy 12 stygn på bara där liksom. Ja, jag tror det var då jag skrek första gången också så här. För att de höll ju fast och sen skar de så här, skärde liksom. Inte, alltså hugga ju en grej, men de skärde ju liksom. Det sved ju ganska mycket. Alltså då var det då jag skrek första gången. Då kom ju den här tanten ut då, från ett rum och bara sa att du kan sluta skrika för det är ljudisolerat här liksom. Det spelar ingen roll hur mycket du skriker liksom.
Vad tänker du här? Du blir knivskuren med ett jättelångt R. Eller jättelångt knivskurning om man kallar det.
Ett par centimeter.
Ett par centimeter. Den här tanten kommer ut och ser ljudisolerat. Uppenbarligen så är de ju helt borta någonstans. Alltså de beter sig på det sättet. Vad känner du där och då? Så här, du berättade innan att du tänkte om gallergren måste gå upp. Men får du några nya tankar nu efter det som har hänt och det du har hört av henne?
Nej, men från en början så hade jag ju ganska mycket hopp kring att komma ut därifrån hyfsat snart. Alltså där. Jag satt i en soffa och hade en klocka mitt emot mig så jag har ganska så här, stor koll på tider. Jag var inte påverkad heller som de var. vi hade druckit lite bärs när vi käkade middagen. Alltså. Sen hade inte jag tagit någonting. Droger just den dagen. Så här. Men han som ville hjälpa mig, han sa ju det där till mig. Det är lite senare egentligen, men han sa ju att så här, men här, ta lite benzo, liksom, så här, lugnande tabletter. Så gör det inte lika ont. Liksom. Han försökte så här, han kom in med såna där saker ibland, samtidigt som han slog mig. Så, här. Så det var jätteknepigt psykiskt. Liksom. Men från början så hade jag ju hopp att komma därifrån, men tiden gick ju liksom. Och jag kom inte därifrån, så jag hade väl bara tanken egentligen på att jag skulle göra det de ville liksom, så att jag kunde komma därifrån. Sen helt plötsligt så var det inte bara pengar de ville ha, utan de ville ha en del av ett företag som jag precis hade blivit en del av, och så ville de ha en lägenhet då.
Vill de ha lägenheten och sånt där?
Ja, och det knepiga med det är ju att det var en hyreslägenhet jag redan hade sagt upp. Alltså det finns ju inget värde i den liksom. Och sen så, ja, så hade jag precis blivit inbjuden till att få 33% i en annan verksamhet. Jag förstår ju, alltså när de vill ha de här grejerna, för de började skriva fullmakter, eller de sa åt den här äldre damen då att skriva de här fullmakterna. Så det var ju hennes roll i det hela, hon skrev fullmakter liksom. Men jag förstod att det här kommer ju aldrig gå liksom. Alltså, ja, en lägenhet jag redan sagt upp, den har inget värde, de kan inte få den liksom, även vad jag skriver. Och den här verksamheten, de sa jag ju också till mig hela tiden efter första huggen. Och så här, jag varit ju, allt som allt var det ju 7 stycken knivhugg och skärningar. Men då sa de ju att de kommer se det se ut som ett självmord. De sa, Kalle sa, ni är självmordsbenägna jävel. Och liksom, ja, så här. De sa, du kommer ju inte komma härifrån levande och såna här grejer. Liksom, matar de ju hela tiden. Men jag förstod att de kan ju inte komma till en verksamhet dagen efter. Och bara, Jimmy dog igår, men han skrev precis det här till oss. Vilken tur, liksom.
Men det sa du inte till om, antar jag?
Nej, nej.
Men ungefär hur lång tid tog du? Hur länge var du i lägenheten från du kom in där till första hugget? Eller skurningen?
Ja, det kanske tog 10 minuter.
Ja, okej.
Okay. Alltså 10 minuter, en kvart. Alltså. Ja, 10 minuter.
Och till de här hoten, och de ville att du skulle börja skriva över lägenheter. Då. Hur lång tid tog det ungefär?
20 minuter. Då.
20 minuter.
Okay. Alltså, ja, 15-20 minuter kanske. Sen höll ju det på, så de ville ju hela tiden att jag skulle gå in på den här telefonen. De hade tvångssålt till mig. Att jag skulle gå in på typ min messenger och kontakta andra människor som kunde fixa det här. Men jag kom aldrig så långt att jag kunde logga in ens. För att, alltså, när jag ens höll i telefon så fick jag antingen ett slag eller ett hugg eller någonting. Liksom. Så att det kom jag aldrig så långt. Och sen slutade det handla om det, och sen så liksom, ja, ville de ha allt från bitcoins till lägenheter till allt möjligt. Och de menar på att jag sagt saker jag inte sagt och ljugit om grejer som jag inte ens vet om. Och ja, det var helt snurrigt på många sätt. Så här. Och det är ju lite så här, jag minns mycket för att jag tänkte hela tiden att jag vill minnas allting. De frågade om jag ville ha öl eller om jag ville ha benzo, om jag ville så här, för att lugna ner mig liksom. Emellan att de slog och högg med. Men jag sa nej för att jag ville komma ihåg allt liksom. Men ja, egentligen så tiden bara går. Jag får bara slag och hugg. Och när jag blundar så skar de mig med mattkniv i ögat. För de sa, eller i ögonlocket så här. För de sa att jag inte skulle blunda. Och om jag blundar en gång till så skär de av ögonlocken. Så, för att de vill att jag ska se vad de gör med mig och så där. Ja, nej, men det är ju helt bizarrt på många sätt att visa. Så det är... Det knepigaste är väl att vi var så, eller i min värld var så nära vänner liksom. Alltså, för att jag förstod inte varför det hände, eller jag hade svårt att förstå att det hände när jag väl var där. Och när jag förstod att det hände så förstod jag inte varför det hände. Och alltså det var jättekonstigt liksom.
Men var du i fokus hela tiden här? Höll de på att argumentera eller snacka med varandra samtidigt som du fick ta del av? Var de helt skeva där också? Eller var det hela tiden fokus på att få...
Ja, men de är ju svenska resande då. Så de pratade ju ballon eller vad det heter.
Ja, det är ett annat språk eller vad.
Ja, de pratade ju där med varann ibland liksom så här. Men jag kan en del sånt så jag förstod lite vad de sa. Men ja, annars så... Ja, ibland skrek de på varann. Och ibland, eller, men oftast 90% skrek de ju på mig. Sen så skrek de väl på varann. För att de var inte helt överens om hur det här skulle gå tillräckligt. Men ja, allting var ju bara för mycket. Alltså, ett av huggen träffade ju min vänstra triceps och stora kroppspulsådern som är där. Så det tog jag muskelfästet i triceps och sen kroppspulsådern. Så det bara sprutade ju blod liksom. Och där löste de silvertejp liksom. Och de tejpade både min mun och armen och allting som blödde och sprutade försökte de lösa med silvertejp liksom.
Förklarar de varför de gjorde det? Uppenbarligen så ville de fortsätta hugga att det inte skulle förblöda.
Mm.
Sen nästa sekund säger de att du är en självmordsbenägen jävel och du ska dö.
Ja. Ja.
Så. Alltså, vad har du för känsla kring hela? Du berättar om dina tankar, men vad var känslan?
Ja, det är svårt alltså. Det är väl en blandning av extrem rädsla och panik liksom. Och någon form av överlevnadsinstinkt som slås på. Som gör att man fixar det där liksom. Det är en extremt pressad psykisk situation liksom.
Kände du någon gång att du, nej, det här är över, jag kommer dö här?
Ja, men det tog ett tag alltså. Men då var det helt annorlunda. Men efter 2 timmar, då kände jag att nej, men jag kommer inte komma härifrån. Alltså då blödde jag överallt, jag var sönderslagen. Och man hade ju allt från huggen till, jag var till slagen med hammare och sådär också i huvudet och sådär. Så jag kände ju att nej, men jag kommer inte komma härifrån levande, utan jag kommer dö här. Och det blev inte mer än så här. Jag förlikar mig med tanken på att jag inte ska göra det. Alltså, jag varit sams med det. Att det är okej, det är över här nu. Så här. Så då var det mer eller mindre bara att jag skulle få, jag ville bara att få det överstökat liksom. Det gjorde inte så ont längre. Jag fick ju något hugg och så här, lite slag och sånt. Men det gjorde inte ont längre då alltså. Utan då var jag med på det liksom. Och sen så hade de någon kapsel som de sa att jag skulle svälja liksom, när jag hade skrivit under pappren om på fullmakten och så skulle jag svälja den där kapseln och sen skulle det gå över liksom. Och jag var fan, jag var beredd liksom. Jag var redo, så okej. Okay. Och men det vart ju helt annorlunda då. Alltså innan så hade jag ju ett hopp om att komma därifrån. Men det hoppet försvann ju efter 2 timmar och så där. Och så då var jag ändå i 2 timmar i den här känslan av att okej, okay, det är lugnt, jag dör liksom.
Vad hände där då? Liksom, det var en skön känsla, säger du, att man bara förlika sig med tanken på att du kommer dö.
Ja, det gjorde inte ont längre då. Jag hade inte den här paniken, rädslan, ingenting. När de slog, det var lugnt. Alltså, jag reagerade inte så mycket. Det, sen när de högg med, det var så här, det var ganska lugnt. Och det är jättekonstigt alltså. Jättesjuk och bizarr situation att vara i. Men jag ville bara att det skulle gå fortare än vad det gick liksom.
Mm. Vad var det som hände sen då? För du sitter ju framför mig, så att du tog dig ur situationen och jag är väldigt glad för.
Mm.
Men vad hände där efter typ 2 timmar?
4 timmar.
4 timmar.
Men då sitter vi och har skrivit under de här papprena. Och jag hade ju vita kläder så här, eller ljusa byxor och en vit t-shirt. Men allting var ju bara blod alltså. Och så sitter vi där och sen så säger de så här, men nu ska du svälja den här då. Men då så när jag väl ska göra det så säger de okej, okay. Eller nej, jag säger till dem så här, jag bara, ja, bara så du vet, så jag har aldrig försökt att ljuga för er, eller jag har aldrig medvetet gjort någonting som ni påstår att jag har gjort så här. Och då så är det som att någonting händer i huvudet på honom, så då säger han så här, okej, okay, du har tur idag, vi gör så här istället, att min bror följer med dig hem till din lägenhet. Och sen så sover ni där och imorgon ska vi ha 500 000. Så. Och då tändes ju hoppet igen. Alltså så här, för då var det så här, okej, kommer jag bara utanför den här dörren, då kommer jag göra allt för att jag ska överleva liksom. Och då sa de åt mig att jag skulle tvätta av mig blodet i ansiktet. För där var jag i centrala Norrköping liksom. Och det var en onsdag natt och folk är ute och festar då liksom. Och då sa, skulle vi promenera genom hela stan.
Och då hade du silvertejp runt såren och i ansiktet.
Blod
i
överallt och... Ja, helt huggen och ja. Och där ska de promenera med mig i centrala Norrköping idag liksom. Så på vägen ut till toaletten så ligger en skruvmejsel på en bänk. Och då får jag med mig den skruvmejseln under tröjan så här, utan att de ser det. Och så tvättar jag av mig lite i ansiktet så här. Där jag kunde, jag hade så jävla ont så det gick inte att röra ansiktet så mycket.
Backa lite in, men när du ser den här skruvmejseln, såg det ett hopp där? Eller måste väl den vara ganska rädd att ta en skruvmejsel framför de här människorna efter det de har gjort mot dig? Det skulle ju kunna vara en handling som verkligen tar det där sista dödande hugget. Vad får du för tanken när du ser skruvmejseln?
Nej, men alltså det blir ju min väg därifrån liksom.
Du bara agerar på impuls, bara pang.
Ja.
Okej.
Okay. Ja, men så får jag med mig den i alla fall och de ser ju inte det så jag får in den under tröjan liksom. Men innan allting där, det har ju hänt massa andra grejer. Alltså de till exempel sa såhär, okej, vi har en puffra som ligger här ute, vi kommer skjuta dig om inte du har löst det här, alltså allting, om inte du har fixat fram pengarna eller gjort så här, de här påhittade skulderna innan det här klockslaget, så kommer vi komma tillbaka och så kommer du få ett skott först i benet och så här. Och då sitter jag bara och väntar, en person går iväg och liksom så här. Sen när den, så säger de bara, nu är det 5 minuter kvar, om inte du har löst dem 5 minuter, då kommer du bli skjuten liksom. Sen exakt på klockslaget så kliver en person in i lägenheten. Och då tror jag lätt att jag ska bli skjuten, för då har de blivit huggen och massa grejer. Men så blir jag inte det, så det är mycket sådana här psykiska spel de sysslar med också. Som gjorde att det var, alltså, ja, svårhanterligt. Väldigt svårhanterligt liksom.
De hade någon teater där kan man säga, eller?
Ja, jag vet inte riktigt. Ja, jag vet inte vad som var sant eller inte egentligen, eller vem som var på min sida eller inte, eller någonting, alltså så här. Det är väldigt konstigt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men det var ju andra saker också, så här, som att som har ju satt väldigt mycket. Jag har ju väldigt, ja, men det kanske man kan ta sen. Jag har ju mycket psykiska men efteråt, men som hände under den här tiden. Men i alla fall, så då går de två första bröderna, går ifrån lägenheten och säger att vi ska ses imorgon. Och jag och den andra blir kvar i lägenheten. Och sen när vi går ut så promenerar vi
igenom. Ursäkta, men den andra är han som har varit lite okej?
Okay. Nej.
Nej, okej. Okay. Han var en av dem som gick.
Ja.
Jag ska försöka fortsätta.
Ja, han som var lite okej, okay, eller man ska säga, som jag fick för mig ibland, var på min sida. Det var någon form av Stockholmssyndrom med det där. Liksom. Alltså, han slog mig också och sådär. Liksom. Men samtidigt, när de andra var där så skrek han på dem och var på min sida. Och det var han som ville bjuda på bärs och benzo. Och det var han som... Ja, jätteknepigt var det. Men och när vi var själva i rummet, han och jag bara, då pratade vi som vi vanligt. Alltså, då sa jag till honom, så här, vad är det som hände? Varför blir det så här? Han bara, jag vet inte. Vi får lösa det här när du kommer ifrån. Vi får prata liksom och så här. Och sen kommer de andra in och så blir jag slagen och huggen. Alltså så här, det var, ja, helt bizarrt. Ja, men så kommer jag därifrån med den ena brorsan då, och så går vi igenom Norrköping. Och så tänker jag, första människorna jag ser kommer jag försöka få liksom, så att de ser hur, vad som har hänt med mig. Så här. Så kommer vi som i en liten uppförsbacke och då ser jag lite 3 stycken personer komma gående så där. Så då tar jag ett steg tillbaka ifrån den här, för han går ju med kniv och håller den mot mig hela tiden. Så då tar jag ett steg tillbaka och så busvisslar jag allt vad jag kan. Så här. Och då börjar de kolla och då blir han jättestressad, han som går med kniven. Så då tar jag fram skruvmejseln. Och då blir han rädd så här, så han tar ett steg tillbaka. Ja, och då så vänder jag mig bara om och så springer jag in på en krog som jag känner en som har där i Norrköping. Då. Så ramlar jag in där. Och så ringer de ambulans då.
Vad känner du när du ser de här människorna? Det kanske går så himla fort så du kanske inte ens minns vad du känner. Men ser de här människorna, du backar att jag tar upp skruvmejseln. Känner du så här, nu har jag min situation, nu har jag min chans. Alltså nu jävlar. Och...
Ja, exakt så. Ja, alltså för hade... Det var ju bara tur att han reagerade med att bli rädd och ta ett steg bakåt. För när jag tog fram skruvmejseln, då var jag beredd själv. Liksom, eftersom jag hade blivit så pass utsatt, så hade det blivit något liksom, alltså, bråk eller sådär. Då vet man ju inte ens om någon... Alltså, då hade kanske någon av oss dött liksom.
Ja.
Men... ja, så då fick jag utrymme till att springa därifrån istället.
Tror du att han sprang efter dig? Minns du någonting?
Ja, det gjorde han inte.
Han gjorde inte det. Vad hände på, sa du, restauranger och pizzeria? Restaurang?
Ja, jag kom bara ner där och jag var ju helt förstörd liksom. Och så kände jag några som var, delvis kände jag dem som ägde det, sen så några som var där också. Så då kom ju folk fram och frågade vad det som har hänt, vem har gjort det här. Och, ja, så ringde de med ambulans direkt liksom. Jag kommer bara ihåg att jag klev in där och sen så bara tog en stor stark och svepte den alltså. Och undrar vad fan jag varit med om ungefär.
Kändes det, fick du någon så här frihetskänsla, någon skön känsla, eller var det bara att minns du tanken där? För på något sätt måste ändå känna att jag klarade det här. Jag lever.
Ja, jo. Men jag var ju helt darrig liksom. Jag var ju helt sönderslagen och liksom det bara blödde överallt. Och, alltså så här kraftigt omtumlad. Och jag tror jag hade svårt själv att bara förstå liksom vad som var vad. Alltså liksom så här.
Du hann att dricka en bärs i alla fall. När ambulansen kom.
Ja.
Det måste ha sett ganska... Det ser intressant ut att det sitter en människa helt sönderskuren, silvertejpad och sitter och dricker en bärs på en restaurang.
Ja, ja, restaurang, det är en krog, så här, okay. Nattklubb. Så här. Men jag gick ju bara in och så sa jag med en stor stark. De bara, vad fan har hänt? Liksom, vad har du gjort? Och bara, vem har gjort så här? Och jag bara, men ring bara. Eller så de gick och ringde ambulans. Så sa jag bara, men ge mig en bärs. Liksom. Så gjorde de det. Så. Ja, nej, men det var ju riktigt... Sen så kom bara liksom... ambulans och polis och sen åkte upp till sjukan och sydde allting och vart inlagd och sådär.
Ja, det måste kännas skönt att vakna upp på sjukhuset sen ändå och veta att du överlevt hela den här knasiga grejen.
Det är ganska dimmigt just alltså dagarna där och dagarna efteråt. Jag fick ju så kraftigt mycket smärtstillande.
Vet du hur länge du var på sjukhus?
Alltså jag var bara någon dag så där. Sen, ja... Sen så fick jag med skickat hem så här morfin eller så här, ja, tabletter liksom. Det var ganska luddigt.
Jag förstår.
Ett par dagar efter.
Men vad bestämmer du för att göra efter det? För jag antar att du inte har någon speciellt stor lust att stanna i Norrköping i alla fall.
Alltså jag bestämmer inte så mycket egentligen utan det är... ja, alltså polisen vill ju veta vad som har hänt och så där. De hade ju tagit dem strax efteråt också så där, så.
Var de schyssta mot dig?
Polisen, ja. 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 Alltså jag var ju som sagt i en ganska mörk period så här, i livet överlag. Så, här, så då var det som att jag fick en möjlighet. Alltså då var det ju både soc och allting inkopplat. Och liksom jag sa som det var. Och jag fick hjälp liksom. Därifrån. Delvis så här, med mina skador. Men också så hade jag ju problem med mig själv liksom. Mm. Och det fick jag ju hjälp med. Så jag har varit tvungen att för min egen skull... hitta en tacksamhet till att det blev som det blev liksom. Annars så skulle det bli jätteknepigt om jag skulle gå runt och vara arg på dem eller så här, tycka att det är någonting så här, utan jag har fått hitta att det kom något bra utav det.
Kom det något bra ur det?
Ja. Alltså jag tror inte jag hade tagit min situation på så stort allvar. Jag har ju försökt sen dess liksom.
När du menar din situation, då menar du det här situationen i livet var med missbruk och allting.
Ja, precis. Ja. Jag hade inte tagit den på så stort allvar om inte det här hade hänt. Jag hade nog fortsatt bra länge liksom. Men ja, alltså sen så har jag försökt sen dess, men det har ju gått upp och ner liksom. Men i alla fall, jag hade inte ens börjat försöka om inte det där hade hänt, tror jag inte.
Men nu kommer du gått ur situationen i alla fall.
Mm.
Säger du, eller du lyckas se det på rätt sätt så här, någon slags tacksamhet.
Hur jag har behövt då? Göra det liksom, för att det var ju väldigt mörka tankar så där. Och alltså min vanliga reaktion eller den som kom direkt är att okej, på ett eller annat sätt så kommer jag tillbaka så. Men jag behövde släppa det liksom, och tänka på varför jag hamnade i den situationen. Alltså som idag, jag skulle inte hamna i den situationen, för jag sätter mig inte i en sån situation. Men sen är det ju jättefel det de gjorde. Men min del i det är ju också jättestor liksom.
Jag brukar alltid ha två saker med podcasten här. Och den ena är så här, går det att förlåta? Vi kan ta den frågan nu. Har du förlåtit eller går du att förlåta den här händelsen? Du sa alldeles förut att du har bearbetat den.
Mm.
Du kanske är i det, är du klar med det? Hur går det med den biten? Kan du fråga innan du berättar om det går att förlåta?
Det är två olika saker för mig. Alltså det jag bearbetade, händelsen. Alltså det som jag upplevde och som har satt spår i mig psykiskt. Och där går det bra, tycker jag. Det har ju stundtals varit jobbigt. Jag har ju fått en posttraumatisk stresssyndrom-diagnos efter det. Som jag går en behandling för. Men det är ju en del. Jag ser inte dem som att vara del i det. Liksom. Utan från min sida så... Eller inte från min och Guds sida. Så är de förlåtna. Så.
Du nämnde Guds sida. Är det en viktig del i det där? Att ta emot dem för att kunna förlåta, eller?
Ja, men ja, det blir ett annat ämne, men alltså, jag är ju förlåten för det jag har gjort, inte bara det jag har gjort utan det jag kommer göra också, och då är ju alla andra det också. Så det är inte min sak att döma någon liksom, så de är ju 100% förlåtna. Sen har jag saker att ta hand om att det händer liksom.
Har du träffat dem sen dess?
Ja, i rättegången.
Rättegången. Hur var det att sitta där?
Jag körde ju på videolänk då. Ja. Så det vart ju lite enklare. Men det vart...
Såg de dig?
Ja. Det vart knepigt på flera sätt. Alltså, sådär. För att... Känslomässigt så är de ju fortfarande mina vänner. Alltså som jag känner. Eftersom att vi har varit... Alltså när jag kommer nära någon och känner att jag är vän med någon. Då känner jag ju det liksom. Sen spelar det inte så stor roll vad som händer. Man känner ju fortfarande likadant. Jag förstår ju intellektuellt att det är helt fucked up det de gjorde och att vi inte är vänner. Men känslomässigt så är det vänner som sitter där. Liksom. Och det sa jag i rättegången också, att det blir jättesvårt för mig. Det hade varit mycket enklare det här ifall det hade varit någon jag inte kände. Men nu känner jag ju de här väl. Liksom. Och det blir svårt. För att det sitter folk där som jag anser är mina vänner. Liksom.
Men drogs det tillbaka till händelsen när du såg dem?
Ja, jag har inte ens läst förundersökningen, har jag inte gjort så här. Så det har varit också ett bevis här, för att jag har inte ens öppnat den. Den är jättestor och lång så här. Men sen under rättegången så gick vi igenom förundersökningen. Och min historia som jag har i minnet är ju exakt likadan som den som hände. Så ja, jag kände att jag behöver inte läsa förundersökningen, för jag vet vad som har hänt. Och det som jag inte minns, minns jag inte bara. Det vill jag inte liksom att någon förundersökning ska påverka så här. Ja, nej, men det har varit svårt på jättemånga sätt och jag känner mig extremt stressad och pressad och ja.
Av händelsen eller? Eller
av situationen liksom.
Menar du runt rättegången då?
Ja.
Ja, jag förstår. Men har du släppt idag? Har det blivit lättare idag när den är slut?
Ja, alltså som sagt, alltså, jag, de är förlåtna liksom. Så. De vet ju inte att de är det.
Är det viktigt för att de ska veta om det? Har det någon betydelse?
För mig spelar det ingen roll. Jag tänker på deras, alltså så här, att man kanske går runt och så här, känner saker så här, men de är ju redan förlåtna liksom. Delvis av mig men också av Gud så.
Ja, det är ju fint. Där är verkligen så här, att göra sig fri från den verkligen. Att inte låta någon annan bo i ens huvud och själ helt onödan. Men hur stor del av den är den här händelsen av ditt liv idag annars? Du ser att du jobbar på den här postdramatiska stressen. Mm. Är det någonting du kommer göra resten av livet eller är det en behandling?
Ja, alltså den jag vet inte, det, jag tror det ska ta ganska lång tid att göra en sån här behandling. Jag vet faktiskt inte riktigt så här. Men jag känner mig ganska befriad ifrån allt det faktiskt. Jag gör det mest för att ha gjort det. Det var länge sedan som jag kände någonting så här. Men när jag pratar med läkare och psykologer och sånt så tycker ju de att det är, alltså, så här, väldigt viktigt att jag gör det och att det är en stor grej och sådär. Men senaste månaderna har jag känt mig helt befriad ifrån det. Liksom. Och jag känner inte alls att det är en stor del av mitt liv överhuvudtaget. Det tar ingen energi eller kraft från mig och jag funderar knappt aldrig på det faktiskt.
Och så ganska skönt.
Ja.
Jag menar, jag ser det här, det ser ut att må väldigt bra. Och det gläder mig verkligen. Liksom. Men om vi skulle säga till... En av de andra två frågorna vi kan med, det är att om du fick åka tillbaka till den händelsen och träffa dig, vi säger strax innan händelsen då, vad skulle du ge dig själv för tips då? Innan och strax efter kanske?
Innan? Alltså, ja, jag skulle nog sagt att gå inte upp i den där lägenheten liksom. Nej, jag, alltså om jag ser på det som jag ser det idag så hade jag, alltså det är ju en del av mig som resten av hela min historia liksom. Och som har format mig till det som jag är idag, som jag kan tänka och som jag vill vara som människa och sådär. Och jag tror på riktigt inte att om inte det där hade hänt så hade jag inte tagit det på allvar. Alltså jag hade inte varit där jag är idag, även fast det har hänt mycket efter det så kanske lika gärna hade varit död liksom, istället.
Ja. Vad skulle du vilja säga till andra som blivit utsatta för ungefär samma grej? Vad tror du är den viktigaste grejen att ta med sig eller göra? För att på något sätt göra sig fri eller
kunna alltså leva. För sin egen skull är det nog att förlåta. Alltså. Jag tror det. Alltså, jag förstår att saker kan vara svåra att förlåta. Det här är ju en sak som egentligen borde vara jättesvår att förlåta och sådär. Alltså, men jag får hjälp av Gud. Alltså det är verkligen så, 100%. Alltså det, jag ser det verkligen så. Jag säger inte bara, jag verkligen känner det liksom. Och skulle jag träffa dem skulle jag säga samma sak.
Mm. Skulle du vilja träffa dem och kunna säga det?
Ja, alltså det skulle jag lätt kunna göra liksom. Jag känner inte att det är inte jag som är domare, förstår du? Alltså, det är inte jag som dömer. Jag har blivit utsatt för det och jag har varit med om det. Det är mitt att hantera det och så här släppa det. Och förstå varför det blev som det blev. Att det hade inte blivit som det inte var på grund av mig också. Alltså, jag har ju stora delar i det att det blev så. Så här. Sen är det jättefel av dem att göra så. Men alla människor gör ju fel, större eller mindre. Jag har också gjort jättemycket fel i mitt liv liksom. Är det någonting som du verkligen har gett mig så är det ju en förståelse för vad jag utsatt andra människor för också. Alltså jag är, eftersom att det blev så mycket knepigt psykiskt efteråt, jag har ju inte riktigt greppat eftersom att mitt liv har bestått av mycket våld och sådär liksom. Mycket att jag har utsatt andra för våld och så har jag tyckt mer eller mindre så att folk överdriver och så här, liksom. Men efter det här så har jag också fått förståelse för att okej, det finns nog en hel del människor som inte mår speciellt bra av det jag har gjort också.
Du berättade om den här behandlingen post...
Traumatiskt stresssyndrom. PTSD kan man säga.
PTSD. Ja, du berättade om den här behandlingen PTSD. Så här, men hur har samhället ställt upp övrigt med polisen, sjukhus och allting? Så här. Har de funnits där när du behövt dem? Kring den här händelsen?
Ja, mest socialtjänsten då. Alltså, ja, de har ju funnits... De har funnits med mycket...
Finns det tunder då att du kanske inte fått någon hjälp, men när du har bett om det så har fått hjälp? Jag ställer frågan med tanke på att om det finns andra som känner igen sig i händelsen, att de kanske inser att de kanske behöver göra någonting själva, så finns det hjälp att få?
Mm. Ja, jag har fått jättemycket hjälp. Jag har nog fått all hjälp där som jag behövt liksom. Jag ser inte nog egentligen att jag saknar något, men jag har ju, det handlar ju också om att man ska våga och vara öppen och ärlig om det liksom. För det är ju någonting som har varit ett jättestort problem för mig. Alltså jag har känt under lång tid efter det här, kände jag att det var jag som hade gjort fel. Det kändes pinsamt, jobbigt. Och när jag att berätta det för människor kändes inte som att det var de som hade gjort fel, utan att det var jag som hade gjort fel liksom. Och det har jag förstått genom att läsa mycket, att det är ganska vanligt i ett brottsofferperspektiv så här.
Jag tror att det är så, för det är ganska intressant här, som säger brottsoffer. Just ordet offer är så starkt också.
Ja.
Varför tror du att många offer tar på sig det själv?
Alltså jag det har varit jättesvårt att berätta det för människor, för jag har känt skam så här, för att det hände. Men jag vet ju att det inte var jag som gjorde fel, och jag kan inte riktigt förklara varför det blir så. Men som när jag berättar för lite vänner så här, eller nära vänner i Norrköping som inte har min bakgrund och så, som jag är vän med, så kändes det så här som att det verkligen var jag som hade gjort något fel. Och jag kan inte svara på varför alltså. Men mycket skam och alltså så här, fast jag förstod att det inte är jag som ska bära den skammen så här. Men ja, det är mycket psykiska så här grejer som jag har lärt mig under den här resan också. Jag kan inte förklara varför jag tror det blir så alltså. Jag vet inte.
Nej, det är ett väldigt, återigen, intressant perspektiv där med skam och skuld och offer och att just den som blir utsatt att ta på sig så extremt mycket av det. Men ja,
det är svårt. Jag vet faktiskt inte varför, det är jättekonstigt.
Jag ställer den frågan väldigt ofta till de flesta som är med här, och alla är lika svårt att förklara det liksom. Men alla känner det. Precis, alla känner det. Så, här, så att, ja.
Ja, det är konstigt, det är jättekonstigt alltså. Alltså om jag slår dig, då är det så här, varför ska du känna att det är skam? Alltså så här, men det är helt ologiskt, men ja, jag vet inte.
Skulden ligger hos den som igår, som den här texten, låten till Brottsofferpodden, sjunger Fenicia så fint. Det stämmer verkligen. Det finns ingen skam att känna liksom.
Nej, jag förstår det. Och jag förstod det redan från början också. Jag kom ju på mig själv när jag berättade det, bara, det här känns inte bra att säga till dig nu. Så här. Det känns som att jag gjort något fel. De bara, men du har inte gjort något fel. Nej, jag vet, men det känns som det alltså. Ja.
Tror att det kan vara lite pinsamt?
Jo, men det blir pinsamt, skam, så här. Ja.
För min erfarenhet också, eller i mitt lekmanperspektiv, att det är skillnad mellan killar och tjejer. när det kommer där till skam. Och när det är okej att känna sig som ett offer. Inte okej att känna sig som ett offer. Så här, och när det kommer de här manliga sakerna som misshandel och sånt där. Då har killar svårare för att ta på det. För att en kille ska vara stor och stark och tuff. Så här, ska inte kunna ta någonting. Men alltså för tjejer så är det mer det andra med sexuella och sånt där. Ja. Men som sagt, det är därför den här podcasten finns. Vi ska sakta men säkert bryta ner det.
Mm. Ja, ja det är intressant alltså. Det är nog kanske för att man har blivit utsatt för någonting som andra inte har blivit. Och det är ju ganska jobbiga saker man har blivit utsatt för. Och där någonstans blir det knepigt att bara, det är mitt fel liksom. Jag vet inte. Det är jättekonstig sak alltså.
Kanske är rädslan att de andra inte ska kunna förstå en där direkt.
Alltså jag har ju varit väldigt restriktiv med att berätta det här för människor. Det är ju verkligen inte alla som vet det här. Alltså det är väldigt få som vet om det här. Det är bara de i min närhet liksom.
Snart är det flera som vet det.
Ja, men min absoluta närhet är typ de enda som vet det. Och men sen så har jag också med, alltså så här, väldigt vanligt är så här, nästan alla har frågat mig när jag berättar det här. Men vad hade du gjort egentligen? Egentligen är ju svaret på det, det spelar ingen roll vad jag har gjort. Alltså för det ska ändå inte hända. Men jag landar hela tiden och säger, men jag har inte gjort någonting liksom. Och du vet, så känns det då att säga, okej, jag har gjort någonting. För nästan alla som jag har berättat det för har sagt så här, men shit, vad hade du gjort? Var du skyldig om pengar eller liksom? Nej, jag var inte skyldig någonting alls. Så här, nej, jag hade inte gjort någonting liksom.
Du hade ju bara oturen att korsa väg med fyra väldigt sjuka människor. Så här. Som uppenbarligen som du kände sen tidigare lite. Men som inte var på någon bra plats just nu. Här
och... Ja, men precis. Men sen, det här med PTSD också. Alltså, de fick ju mig att göra grejer som att slicka upp mitt blod från golvet och sådär. Liksom, så här, nedvärderande saker. Så här. Och det är sådana saker som har verkligen satt prägel på min vardag innan. Nu har jag inte känt det på länge just det med PTSD. Men från början så var det typ, jag tappade ketchup på bordet och skulle ta upp det med fingret och bara slängde sig tillbaka i en flashback och fick en panikångestattack liksom. Så där såg det ut till en början så där.
Ja, någon sa det till det.
Ja, det är det som är PTSD liksom.
Visste jag inte om det där.
Du får flashbacks alltså så här, så hamnar du i händelsen igen och sen är det som en kraftig panikångestattack där du tror att du ska dö liksom.
Hur länge sedan var du känner sån nu då?
Alltså, jag går i behandlingen nu för att lära mig vad det är som utlöser det. För just nu vet inte jag det. Det utlöser jag så här, saker som det där, ketchup på bordet. Det hade inte jag någon aning om att det skulle göra, så bara juff, händer det.
Men ursäkta nu avbryter jag dig, men du lär dig vad som utlöser det. Går ni igenom hela händelsen då? Sitter någon läkare på andra sidan eller psykolog och säger, det här är triggerpunkter.
Ja, nu ska vi börja gå och göra de riktiga sessionerna. Vi har haft mycket förarbete så här för att... För att man ska kunna genomgå en sån här behandling så behöver det vara tryggt och lugnt. Man behöver vara känslomässigt närvarande. Och det får inte vara en massa störmoment i ens liv liksom. Nu var ju rättegången för inte så länge sedan. Så vi har inte kunnat påbörja den förrän den var klar. Så, men det som vi kommer göra, för jag har också frågor på det här. Liksom, vad är det vi ska göra så? Men de kommer framkalla de här känslorna i ett vaket tillstånd. Så kommer vi gå in i de här känslorna och lära mig hantera det när det väl händer liksom. Och vad det är som utlöser det och hur man får bort det och sådär. Ja, det kommer nog vara en rejäl resa alltså.
Ja, det låter så.
Ja, men en annan gång var jag kollade på någon film alltså, så var det någon som var inlåst i något rum eller en bur så här. Och då bara woof, sen bara tvungen att ligga i 2 timmar och försöka överleva för att andas liksom. Någonting som har utlöst också det är att när jag blir ifrågasatt. För det var ju någonting som hände under de här 4 timmarna. Jag sa som det var, de sa nej du ljuger, bevisa att du inte ljuger. Och det har jag märkt att när jag pratar med någon och så säger jag någonting som, och så säger de nej men så där är det inte liksom. Då blir det jätteknepigt hos mig alltså. Det blir jättesvårt att hantera alltså. Nu får jag ingen panikångestattack, men från början alltså, så då bara typ bara shit, bara tvungen att gå och lägga mig liksom och bara fokusera på att andas alltså.
Mm. Fan jobbigt. Ja. Dras tillbaks för att inte bli trodd liksom.
Ja, att bli ifrågasatt, det är jätteknepigt. Det är fortfarande knepigt, men det är hanterbart liksom. Om någon säger så här, bara vad är det där sant? Eller vad snackar de, ljuger eller så här. Då bara blir det så här, men nu kan jag välja att säga okej, tack, jag går så här. Men från början då var det bara så här, så jag började hjärtat slå i 300 och sen tror jag att jag ska dö. Det känns som, alltså från början så googlade jag när det hände. Och tänkte jag att ja, men jag får en hjärtinfarkt nu, jag håller på att dö för fan. Liksom. Alltså jag har ju tagit all hjälp som man kan ta, allt som samhället erbjuder. Och jag har gjort mycket själv också. Så här, när jag fick reda på att det var PTSD så har jag läst mycket själv. Och, så här, för att jag har förstått att jag måste reda ut det här själv. Liksom. Så här, det är en match jag behöver gå mot mig själv liksom, för att komma till någon form av sund balans liksom.
Jag tror jag gläder mig också att du har förlåtit dem. Eftersom jag själv är nykter men, ja, och har lärt mig förlåta så vet jag hur skönt det verkligen är att kunna göra det. Så det gläder mig. Ja, jag ser också på en ljus framtid tillsammans. Ja, så jag vet att våra vägar kommer korsas hela livet. Så att...
det är jag helt övertygad om.
Jag vill tacka att du var med idag då, Jimmy.
Tack själv.
I alla våra avsnitt så får brottsoffer själv berätta vad de har varit med om. Detta är en podd där vi belyser deras upplevelse och historia. Har ni själv en historia ni vill berätta om i vår podd? Maila oss då på redaktionen@brottsofferpodden.com. Följ oss gärna också på Instagram och Facebook under namnet Brottsofferpodden. Tack för att ni lyssnade. Gott nytt år! Sina spår finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår. Hos den som begår. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.